Hallå allesammans och välkomna till veckans Fjärilspodd, första avsnittet i augusti. Idag har jag med mig järngänget här, Anna och Anneli. Hallå
Hej, hej,
där!
hej.
Hallå,
Hallå.
hur är läget?
Det är bra. Vi har precis haft session med dig och Simba där vi har gått på djupet till lilla barnet. Det var
Ni
jättespännande och läskigt och häftigt. Så det är det som sitter kvar för mig nu i alla fall.
Väldigt spännande. Mitt inne i processen helt enkelt.
Ja.
Ja,
Vi
vi
bara
har ju...
kastar oss vidare.
Jajamän. Vi har ju nu en ny tid för Fjärilspodden, så den kommer vara på torsdagar istället. Vi kommer titta om den börjar 8 eller kanske 7:15 för att ge oss lite andrum i och med att Simba och jag håller våra somatiska och nervsystemsessioner i The Wellspring precis innan. Så att när vi skulle byta till den här dagen idag så pratade jag med Anna och Anneli och frågade om det var okej. Och så sa de, ja, vad som helst kan ju komma upp i de här sessionerna, så att vi får väl bara ta med det in i podden. Och podden, alltså hela temat med det vi håller på är ju att vara öppna, transparenta, visa vad processen egentligen innehåller, inte försöka liksom sticka under stol med någonting, inte försöka få någonting att låta som någonting som det inte är och sådär. Och det hela med processen är att det går att få känslomässig frihet i sitt liv, det går att förändra vad som helst i livet och det börjar med en själv. Och det är kanske inte så himla roligt i början, men det är värt det. Så det jag brukar säga är att det är tillfällig, vad är det, jag brukar ju säga det på engelska, alltså att det är tillfällig challenge, alltså tillfälliga utmaningar för långsiktig frihet. Och om man har levt som jag med så mycket olika symptom som har påverkat och bara dragit ner min energi och min hälsa och allting under så många år, jag är 47 idag och när jag var 39 så verkligen gick jag in i det här och nu är mitt liv fullständigt förändrat och vi tackar processen helt enkelt. Men om vi ska börja prata om vad är processen, Anna?
Ja, men det är ju det som pågår hela tiden och man har kanske en bild framåt vart man vill. Och det tar ju lite tid att komma dit och då måste man lita på att man är på rätt väg som man bestämt sig för, liksom att man är på väg åt ett håll. Och då kommer det ju hända massa saker som är svåra och jobbiga på den vägen också. Men det är helt okej, för vi är på väg mot någonting som är bättre.
Hur ser du på det, Anneli? Det här är helt, jag har inte givit dem de här frågorna innan, så det här är helt oskriptat.
Ja, vi bara
Lägger ut
litar
svåra
på.
frågor. Nej, men
Precis,
det
vi
finns
litar
inget rätt och fel på det här, så det är bara din egen...
Ja, det jag tänkte säga. Vi litar på processen. Det är därför vi bara liksom kastar oss in och ser vad får vi för frågeställningar av Sara. Så det är också ett sätt att vara trygg i det och lita på det. För mig har det nog handlat mycket om att lita på processen, att tänka på vad har jag för val? Vad vill jag inte vara kvar i? Så jag tänker att innan jag börjar jobba med mig själv, och det här är något jag liksom försöker ge och dela med de som jag jobbar med nu, att tänka hur är det nu? Har jag ett liv som känns lite bara flakt liksom, det kanske varken är någon sorg eller någon glädje, utan jag känner inte så mycket. Och där vill jag inte vara. Samtidigt som jag kanske känner saker som att jag saknar energi, jag har väldigt mycket smärta i kroppen eller vad det nu kan vara. Vill jag vara kvar i detta? Är svaret nej, då känner jag att då måste jag lita på en process som förmodligen, precis som Anna beskrev, kommer gå upp och ner. Att delar av tiden som jag nu börjar jobba med mig själv, min personliga utveckling, min självläkning, vad man nu vill kalla det för, är kommer vara jobbig ibland. Men den kommer också ge dagar och stunder där jag känner glädje och trygghet. Och det tycker jag har varit värt allting. För samtidigt i den processen med att gå till mig själv så har jag då successivt släppt på smärta också. Så det är för mig att lita på processen. Ja.
Tack. Tack så jättemycket. Så om vi backar tillbaks lite och tittar på själva självläkningsprocessen, för vi har ju pratat om självläkning väldigt länge nu. Och det här med självläkning handlar ju om först och främst att man tror att kroppen har en självläkande förmåga. Det tror jag att de flesta vet om att vi har. Därför att om du får ett sår så läker det av sig självt. Det kan vara så att du behöver tvätta det. Men om du får ett helt rent, clean cut sår så behöver du inte göra någonting med det, utan kroppen kommer sköta det. Du behöver inte ens ha ett plåster på, utan kroppen kommer sköta det helt själv. Så kroppen har miljontals självläkande celler, alltså celler som fungerar som små sjukhus, liksom som åker och reparerar andra celler. Och när man ger kroppen rätt förutsättningar så fungerar den här processen av sig självt. Kroppen är en självläkande mekanism. Ger vi den tillräckligt med sömn, återhämtning, kärlek, trygghet, ett purpose och rätt kost, och att vi inte tar in för mycket, alltså främmande saker som kroppen inte... Alltså i ayurvedan pratar man ju om att kroppen har en digestive fire, och i västvärlden så pratar man ju om det här som att man bara bryter ner mat, men i den mer orientaliska kulturen så pratar man ju om att kroppen måste kunna hantera alla delar i livet. Alltså att leva är en stress. Så att gå ut på stan är en stress, det kostar energi. Vi är byggda för stress, det är inget konstigt. Men när kroppens hälsa går ner och inputen av saker som kroppen behöver bearbeta, om det här inte är balanserat, då börjar det dyka upp saker som vi kallar för symptom. Och då, det betyder att det är för mycket oprocessat i kroppen. Så processen som vi pratar om, det är att balansera ur det här. Alltså att hitta tillbaka till balansen. Och kroppen samlar väldigt, väldigt mycket obearbetade händelseförlopp i nervsystemet. Och sen så samlar vi på oss väldigt mycket som vi stoppar i munnen eller som vi får på huden eller och i relationer, alltså interaktionen mellan andra människor genom energin som skapas i känslorna som skapas i interaktioner. Alltså det här som är små trauman och stora trauman i livet. Allt det som är oprocessat sparas. Så att när vi börjar få symptom i kroppen, då är det ett tecken på att okej, jag har för mycket som är oprocessat. Jag måste processa, jag måste hjälpa kroppen komma in i ett självläkande stadie. Och det är oftast där vi börjar titta på livsstilen. Vad är det som händer i mitt liv? Vad har jag varit med om? Och börja liksom rota. Det är som att alla pärlorna är i en låda. Och så behöver man liksom börja sortera dem så här. Och så bara, okej, jag har alldeles för många sådana här. Jag har inga av de här. Okej, då måste vi börja liksom. Vi måste börja balansera ut, reda ut. Vi behöver titta på det som vi har med oss. Vad har jag varit med om hittills? Och det är det här som vi pratar om i det här med att växa upp och att ta ansvar för barnet som inte skulle ta ansvar, men som nu har blivit vuxen och behöver ta ansvar. För att vi är själva de enda personerna i våra liv som kan göra någonting åt det här. Andra människor kan vara stöd, de kan hjälpa till. Vi måste ha andra människor runt omkring oss. Det är därför fjärilsvänner är ett sånt fint nätverk, därför att ibland har vi inte det vi behöver i vår närmaste omgivning. Men den här processen är alltså att tömma kroppen på det som vi inte behöver bära längre i form av, det kan vara att vi behöver justera kosten, vi kanske behöver detoxa lite för att få i ordning på systemet igen. Men det är väldigt mycket att reda ut vad är det som har hänt, vad är det som har gjort och så börja processa det här. Så det finns, Simba och jag har en läkningsprocess för detta, en fysisk, emotionell och energimässig detox. Så vad skulle man säga om jag frågar er, hur har ni hur upplever ni processen? Ni har ju varit i processen i flera år nu, Anna. Vad är din erfarenhet av, alltså, när man börjar processen så får man ju ganska snabba resultat och sen så finns det ju en anledning till att man stannar kvar i processen. Varför är jag kvar i det här? Varför vill jag hålla på med det här så himla länge? Alltså, vad betyder den här processen för dig och vad har den gjort för ditt liv?
Som jag tänker tillbaka på innan jag börjar så känns det som att jag är en annan person. Och jag kan inte riktigt förstå liksom hur jag hanterade saker då. Jag gjorde väl inte det heller så bra egentligen. För att jag hade väldigt mycket starka känslor och liksom hade inte koll riktigt på vad saker och ting handlar om. Liksom. Att man måste ta ansvar själv och att man också behöver våga titta på det som är svårt. För det gjorde ju inte jag. Jag bara höll allt det som var konstigt, svårt, jobbigt utanför. Och sen så serverade jag fram det som var härligt, bra, liksom framgångsrikt på något sätt. Det presenterade jag på min scen. Det andra var bakom draperiet, liksom. Och nu har vi ju gjort tvärtom under en period. Och från början så var det väldigt jobbigt för mig. För att jag började titta på liksom, hur tänker jag? Hur ser jag på saker? Och det var som att titta på en film, liksom. Och det var lite chockerande i början. Att jag var så uppjagad över väldigt mycket konstiga små saker. Liksom att det var smutsigt hemma till exempel, att det var stökigt eller att alla möjliga grejer hos, liksom i min omgivning men också med människor runt omkring mig som var nära mig. Och sen när jag vågade liksom acceptera att nej, men det är så här jag tänker, då kunde jag göra någonting åt det. Liksom. Och nästa gång jag upplever det här så kan jag inte göra på samma sätt, utan då behöver jag göra på ett nytt sätt. Att låta det bara liksom passera min kropp. Och på det sättet har väldigt mycket ändrats för mig. Men det var en period som var ganska jobbig. Men då kände jag att jag verkligen hade bestämt mig för att jag behöver lita på den här processen. För jag hade också sett människor runt omkring mig som hade utvecklats väldigt fint. Dels ni, både du och Simba, kunde vi se live liksom vad som hände. Och sen var det ju mycket också med Linda som var så öppen och modig och visade allt vik hon hade. Vilket jag också var ganska chockad över från början, att hon vågade göra det. Men det har också väglett väldigt många av oss att också våga göra det. För det finns ju ingen annan väg än att acceptera svårigheterna och låta dem bara komma upp till ytan och sen så slår man hål på dem så försvinner det.
Jag tycker det är väldigt intressant det här. Om vi ska bara ge ett exempel. Som du sa så här att du blev att det, du gick igång på att det var stökigt hemma. Det här är ju ett jättebra exempel på hur det här oprocessade liksom ger ett uttryck. Hur uttrycker sig det här? Och det är ju kontroll. Att ha det städat är kontroll och det blir ju som en låg nivå av OCD, alltså vad heter det? Obsessive compulsion disorder. Alltså det blir någonting maniskt och det är ju en energi som behöver komma ut. Om man tittar på vad är orsaken till det där? Vad kände du utan att behöva gå in superpersonligt? Men för nu har det ju skiftat. Vad var det som
Jo, det var
gjorde?
några saker från barndomen liksom som det inte var någon ordning på. Då ville jag åtminstone ha ordning för mig, där jag var. Så när jag fick ordning på allting, då kunde jag liksom hitta ett lugn. Och nu kan jag ju hitta det här lugnet ändå. Det kan ju vara kaos runt omkring. Det spelar ingen roll längre. För jag har lugnet i mig.
Precis, för det är ju kontrollen som man, alltså lugnet finns inte på insidan, så då måste man kontrollera det på utsidan.
Men det blev också som en ritual, för att när det väl var ordning sen, då liksom hade jag bestämt mig för att när det blir ordning, då kommer jag vara lugn. Så att när jag väl såg att det var ordning så blev jag lugn automatiskt. Fast det är egentligen inte så det fungerar, utan det blev som en inlärning, liksom.
Ja, men fan att, ja, nej, det är superintressant. Vi spelar in Anneli lite här. Vad kommer upp för dig när vi pratar?
Det kommer upp en hel del igenkänning från det Anna säger. Dels i den tidiga processen när jag började jobba med mitt egna arbete så minns jag ju absolut svåra och jobbiga stunder. Hur det gick liksom upp och ner. Men jag känner ändå att jag tidigt i detta skeende litade på processen. För jag kunde ändå känna att det hände saker. Att det skedde en förändring och som Anna sa, man såg andra runt omkring sig som gjorde resan och kanske hade gjort resan lite längre så man kunde liksom följa processen och förstå att dit kommer jag också att komma och nå till den platsen. Så jag känner inte, så samtidigt var det inte jobbigt. Eftersom jag bestämde mig för att lita på processen. Och liksom se möjligheter istället för motstånd. Och det är ju någonting som man kan bestämma sig i huvudet först och främst, men sen måste det ju också jobbas igenom så att det kommer in i kroppen också. Annars blir det ett motstånd att kroppen och huvudet säger olika saker. Numera när jag liksom märker att jag ska processa någonting. För om man fortsätter sin resa och väljer det och tycker att det här är intressant att må bättre och bättre så kommer man in i nya saker som man upptäcker som man vill bearbeta. Då går jag mera in i en, alltså ingen känsla alls av att det är jobbigt utan bara mera nyfikenhet. Och tänker, ah, vad är det nu på gång? Vad är det som ska komma upp här? Vad är det jag ska upptäcka som gör att jag kommer att må ha ännu mer energi skulle jag nog vilja kalla det för, att det är det jag får. Och där ibland så brukar jag fundera på vad är balansen i att om jag går en promenad så kan jag känna att jag plötsligt bara vill skutta istället för att knalla på som en äldre tant. Att det kommer energi till mig. Och då tror jag att det är en kombination med grundningen, alltså att man är mer på den platsen där man vill vara större delen av dagarna. Det går fortfarande upp och ner för livet pågår. Det är liksom verkligheten. Men också i arbetet eftersom jag då personligen har släppt så mycket smärta så blir det ju att det skapar också energi av den effekten av arbetet. Så att ja, det är härligt att bara sitta i bilen och köra. Och så vill man se när man tittar sig i spegeln så sitter man liksom och ler och skrattar och börjar sjunga istället för bara vara jättefokuserad på trafiken. Så det är så här vardagliga enkla saker som jag ser och märker. Jag jobbar fortfarande, upptäckte jag från sessionen idag. Det handlar väldigt mycket att fortfarande jobba med att släppa på kontrollbehov och att ta ansvar för andra. Men det är mera nu fokuserat på vissa områden. Många områden har det släppt. Men det liksom släpper bit för bit för olika områden eller situationer i sitt liv, skulle jag vilja kalla det för. Så, och en stor del, och det har vi haft podcaster kring just nu också, att att för mig har det nog betytt väldigt, väldigt mycket att jobba igenom min people pleasing också.
Den
Som.
är ju super, det är en sånt enormt ämne verkligen. Som man egentligen, alltså people pleasing, man brushar nästan av det lite som att, ja men, alltså att det är väldigt, jag tror inte folk förstår hur djupt och hur mycket det här påverkar egentligen faktiskt. Därför att det är på cellnivå i nervsystemet som man overrider sin egna vilja på enormt många nivåer i livet. Och det som kommer fram, alltså det finns ju så otroligt mycket studier på, jag menar Gabor Maté är ju en av de största verkligen inom det här som pratar verkligen om vad det är som händer i kroppen när man gör så här mot sig själv. Och det, alla de här symptomen som vi pratar om, smärta, depression, alltså den här att man inte tycker livet är så kul, det kan dyka upp fysiska problem, olika sjukdomar. Alltså det finns liksom ingen, vad ska man säga, det är så otroligt tydligt nu. Alltså världen håller verkligen på att komma ikapp med att tar vi inte hand om den fysiska kroppen så börjar det hända saker som gör att vi inte upplever att livet känns kul. Att det är inte roligt, att vi är fast i olika saker. Och det är det som blir så svårt när den här kunskapen som man kallar för, det kallas massa olika saker, men liksom psychology medicine finns det ett ord för det. Alltså det här, den här självläkande processen, som den här kunskapen som bara rullar över världen just nu, att nervsystemet och liksom den somatiska processen och att den här kunskapen om att de tankarna vi har skapar våran verklighet. Så det vi tror om oss själva och det vi tror om världen, det blir våran verklighet. Så att det blir också svårt att prata om det här, för att vi kommer inte längre från att ett problem har en orsak, utan det är mer att alla problemen har samma rotorsak. Och det är att det är den här jätteimbalansen i kroppen, att kroppen har inte förmåga, det är för mycket stress på kroppen. Kroppen är för påverkad av det som händer. Och alla individer har olika liv, så att det blir individuellt, men överlag så behöver vi, de stora penseldragen är de samma, men man behöver själv liksom lista ut sin egen situation. Vad är det i mitt liv som verkligen drar ner min energi? För det som händer är att organen har inte tillräcklig energi för att göra det de ska. För att om alla organen är vitala och gör det de ska och fungerar i harmoni med varandra, så mår vi bra. Systemet är gjort så att när vi är i balans så mår vi bra. Är vi inte i balans, då mår vi inte bra. Och då behöver man titta, var är jag i obalans och var har jag tappat min relation med mig själv? Därför att kroppen talar om överallt, hela tiden, på alla plan, vad det är som är i obalans. Men om vi inte lyssnar eller om vi inte förstår, då vet vi inte vad vi ska göra. Och därför så behöver man kanske ta hjälp av andra människor och lära sig. Och då blir det lättare att följa människor som har liksom vandrat i processen. För att det blir, om man har mycket svåra symptom, då behöver man förändra sitt liv ordentligt. Och det är bara så. Det går inte att bara fixa någonting och sen gå tillbaka till, det går inte att sluta people-pleasa och sen så skörda, vad ska man säga, benefits får jag bara upp i huvudet nu, men det fina från det. Och sen så tänker man så här, ja men nu mår jag ju bra igen, så nu kan jag börja people-pleasa igen. Ja men då kommer ju symptomen tillbaks. Och de kommer komma snabbt också, för att vägen är liksom det här med invanda hjulspår. Så då kommer det gå tillbaks igen. Så det handlar om att skapa ett liv där man mår riktigt bra. Där man gillar sitt liv. Man gör inte saker för att man måste eller för att man måste äta det här för det är hälsosamt. Du kommer inte läka från det. Därför att du skickar signaler till kroppen att nej men det är inte rätt det här är fel. Så att om inte hela liksom, om inte alla är med på tåget så kan man alltså skicka felaktiga symptom genom tanken. Så kan du fortsätta, även fast du gör allting rätt, det vill säga att man är i processen fast du tror inte på det. Det här kommer aldrig funka. Det kan mycket väl vara så att din tankekraft är så stark att det ser till att det inte funkar. Därför att du vill egentligen inte. Vart var det vi pratade om det här? Var det Anna, du sa det, att vill man inte, nej men då blir det inget. Så det
Nej,
enda
precis.
är viljan.
Det är som någonting som liksom ligger utanför en själv, har man intalat sig då. Och det blir så jobbigt att göra den här förändringen som man intalar sig att nej, men det går nog inte för mig just. Men för de andra ser det ut att gå bra, men jag har olika anledningar till att det inte fungerar för mig. Det är liksom en röst som pågår kring det här. Men det är också att man behöver ju förändra sitt liv för resten av livet. Inte bara 2 veckor, utan man behöver bestämma sig för några saker som det här tycker jag är bra för mig. Och så riktar man in sig på det. Och då är man ju på väg mot någonting som är mycket bättre och känns bra. Och det är där det kommer in som Anneli pratade om, att då plötsligt kommer en massa glädje helt oväntat. Därför att man vet att man är på rätt väg. Och det kan ju handla bara om att jag kommer fokusera på att ta hand om min sömn till exempel, vilket är en jätteviktig bas. För om man inte sover ordentligt så klarar man ju inte av motgångar. Då blir ju liksom små saker jättestora problem. Så om man börjar där så har man ju vunnit jättemycket.
Verkligen. Och alla har oftast någonting som man börjar med. Ja, men var ska jag börja? Det låter som att processen är jättestor. För mig var det att jag åt så mycket medicin för min sköldkörtel och min kropp. Alltså jag hade så lite energi. Så att för mig så var det verkligen bara, jag måste börja här. Det fanns inget annat, jag var tvungen att börja där. Och då började jag detoxa systemet för jag hade så mycket skräp i systemet. Så jag började där. Och sen fortsätter det bara. Så blir det att man hittar en sak och sen kommer den andra. För att om man börjar att aktivera de självläkande mekanismerna i kroppen, då behöver du inte ens tänka på processen. Därför att då kommer det, vissa dagar mår man, så, jaha, men vad ska jag göra nu då? Vad ska vi jobba med nu? Jag menar, om du är glad så finns det ju ingenting att jobba med. Därför att då säger kroppen att idag ska vi vara glada, idag är vi glada. Men sen så kommer det komma en annan dag när det är något annat som kryper upp och helt plötsligt så är man liksom, liksom allt bara är så här. Det som var kul igår, bara aldrig i livet, jag hatar detta, nej, 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 nej. Då kommer det någonting och helt plötsligt bara så här, men så här vill jag inte må. Okej, då jobbar vi med det. Och då har du någonting helt plötsligt. Så att det som är så fint med den här processen, det är att kroppen responderar så fort du börjar sätta den i balans. Och det är ju det som jag och Simba jobbar med. Alltså, hur kan vi skruva på de självläkande mekanismerna för att dra upp det som inte hör hemma i kroppen? Som ligger nersparat någonstans, nerlåst, bra bakom. Det är något förråd där som man har ställt en bokhylla framför och sen så har vi satt ett draperi för och sen så har vi liksom satt massa blinkande lampor så man inte ska titta på vad som är där bak. Och så har vi liksom glömt det där. Okej, processen, då börjar det liksom. Då börjar de här grejerna komma upp och så behöver man titta på det. Men det kommer automatiskt. Därför att det som vi har gömt undan när vi ger kroppen det den behöver för att aktivera de självläkande mekanismerna så börjar kroppen säga så här. Det här hör inte hemma här, det här hör inte hemma här, det här. Så kommer det upp till ytan och då blir systemet blir liksom, vad är det som händer nu? Och det kan komma upp på massa olika sätt. Men då behöver man ta hand om det. Och om man tar hand om det, då kan man helt plötsligt bara så här, så. Behöver inte den längre. Och så börjar man steg för steg och bara sortera ut. Pärlorna börjar sorteras ut. Så här. Legobitarna som man har i en enda stor börjar bli att okej, okay, där sorterar vi ut det, där behöver inte det längre. Och resultatet blir att kroppen självreglerar sig. Kroppen har förmåga att hitta tillbaka till helt otroliga tillstånd. Men framför allt så kan vi hitta tillbaka till känslan av glädje, därför att det är vårt naturliga tillstånd. Och känner vi inte det så är det för att alltså hjärtat är som en glimmande guldklimp som du liksom aldrig kan. Essensen av hjärtat kan du aldrig förstöra. Hjärtat kan dö när vi dör, men essensen av hjärtat gör aldrig det. Hur sjuk du än är, så är essensen av hjärtat, är essensen av hjärtat. Så att när du hittar en känsla tillbaka, då kan du ha ont någonstans, men det spelar ingen roll ens. Därför att det är en annan energi som leder, det är en livsglädje. Och när man väl får smak på den, ja, men man släpper den aldrig. Så när folk undrar, men gud, varför håller du på med det här fortfarande? Pff, det här kan jag ju bara. Det här finns ju ingen hejd på hur stort det kan bli. Det finns ingen hejd på hur bra det kan bli. Jag menar, jag går ju fortfarande igenom svåra saker, men nu så är det liksom, det är som en värme här inne. Det är en eld här inne som liksom inte riktigt, det spelar ingen roll. Den kan blåsa ut lite, men så fort jag liksom kommer tillbaka till mig själv så bara kommer den tillbaka igen. Och det är dit vi vill komma och det är dit processen leder oss, Anna.
Precis, det är ju det här som är kärnan nu i det vi pratar om, att du skapar en bild och en känsla som vi kan ta till oss i hur det kan kännas. Och sen behöver vi inte veta hur det går till att komma dit, för vi kan inte veta det. Och det är den processen vi behöver lita på, att även om vi inte förstår hur det här ska gå till, så måste vi våga lita på att det kommer att fungera. För man måste bara ta ett steg i taget. Och det är ganska små steg ju, som man tar. Men om jag tänker tillbaka på när jag började. Jag var livrädd för alla de här grejerna bakom draperiet. Liksom att lägga fram det i ljuset. Det var nog det läskigaste jag skulle kunna tänka mig i hela livet. Och nu när jag har kommit fram till exempel nu då efter några år. Att jo, men jag behöver jobba med undertryckt ilska och bitterhet. Bara ordet. Nu tycker jag så här, men gud vad spännande, undrar vad det beror på liksom. Och så har jag gjort EFT med Anneli, vi gör det privat på sidan. Och så kommer det upp massa saker som är helt oväntat och det är bara välkommet och förut var det en skräck liksom, vad ska komma upp? Men det handlar ju bara om oss själva. Det är som att vara livrädd för vad man ska drömma på natten till exempel. För det är ju också vi själva som skapar de fantasierna. Det är ju farligt.
Alltså det enda som kan hända det är att du kommer i kontakt med en känsla som du har upplevt förut som du inte hade förmåga att känna då. Och anledningen till att den kommer upp är för att kroppen anser och vet. Vi kan hantera det här nu. Annars hade den aldrig kommit upp. Därför att så fungerar kroppen. Kroppen kommer aldrig ge dig någonting du inte kan hantera. Annelie.
Ja, jag tänkte samtidigt som att när vi pratar om att hitta den här glädjen så kommer det till mig också att det är lika viktigt att acceptera att vi har dagar där vi inte känner det och inte döma oss själva i det, för då blir det en motsatt effekt i processen. Så att även de dagarna är välkomnande. Och det kom så tydligt till mig, för jag hade i tisdags en dag när jag bara kände mig arg. sur och irriterad. Och jag välkomnar det genom att tidigare i mitt tidigare andeliv så har jag inte gett utlopp för de känslorna, utan mer tryckt undan dem som har med people pleasing såklart att göra, men liksom stängt dem inuti mig. Och det har ju också skapat mycket av min tidigare ohälsa. Så att nu var jag liksom, jag kunde känna glädje i att jag kunde uttrycka de här känslorna. Och det var så i min relation att jag verkligen tydligt sa det också. Nu är jag sur och arg och irriterad och det är helt okej, okay, sa jag. Och så upprepade jag det här i flera gånger bara, vet du vad, det är helt okej. Okay. Och till slut så tittade vi på varandra och så började vi skratta åt det också, för då hade jag liksom fått det att vända också. Och jag tänker att jag fick det att vända för att jag upprepade för mig själv högt flera gånger, det är okej. Okay. Jag accepterar att jag har de här känslorna just nu. Och du, så jag säger, måste också acceptera att jag känner på det här sättet. Och hade tur att bli bemött med det komiska situationen också, så att inte den andra personen blev triggad, så att det blev en sån dynamik, utan det blev mer att vi skrattade tillsammans, så att det till slut och så rann det av mig. Så, och det fanns egentligen inte någon specifik situation som skapade det här, utan det var bara något som behövde komma ur mitt system, tänker jag. Och en annan grej som har kommit upp nu när ni har pratat också är från dagens session, när vi liksom har gått tillbaka till barndomen och så kunde jag känna i den processen att jag fick liksom ett tryck över halsen och solar plexus, att det hände någonting där. Att jag gick in i min kropp och lyssnade på det. Och jag har ju kommit till den platsen nu att jag verkligen kan lita på vad som sker i kroppen, att jag kan lyssna in det. Och då gick också kroppen in i tremors, alltså i teori. Och då är min upplevelse att det som satt fast där kunde processas i kroppen utan att vi pratade om det. Jag hade lite flowwriting så att jag kunde skriva om det också. Så på ett sätt fick jag utlopp genom två metoder, genom att skriva och låta kroppen processa det genom sina skakningar. Och sen så lättade det trycket också. Det här är ingenting som jag går och känner hela tiden, att jag har liksom något tryck över halsen eller solar plexus, utan det blir tydligt när det kommer åt något ämne och sen låta kroppen processa i det så det släpper. Det är också för mig ett väldigt tydligt tecken på att lita på processen, för jag vet vad som kommer ut av det här sen. Att jag har släppt på ytterligare någonting som ligger djupt, och i det här fallet då förmodligen något djupt från barndomen. Så ja, det är lite
Tack.
personer som har kommit upp när ni har pratat här. Ja.
Nej, men för du är ju på en plats där du kan ta hand om det här själv. Och det är ju inte så lätt i början om man undrar vad är det här med den här processen? Vad är det jag ska göra för att aktivera kroppen? Och jag menar, Simba har ju hållit på med det här i princip hela livet. Jag kom ju in i det för ungefär 10-15 år sedan. Och jag började verkligen jobba med det för 8-9 år sedan. Så sen dess har jag ju utbildat mig inom jag menar, allt möjligt, hur mycket olika utbildningar som helst. Så det vi gör är att vi rör oss liksom sömlöst mellan den fysiska kroppen, den känslomässiga kroppen, sinnet och även energifältet, så att vi jobbar med alla delar. Och det som jag och Simba gör är att vi har en grupp människor framför oss eller en människa framför oss, så ser vi vad som händer i de olika fälten och så kan vi navigera och så skruvar vi på olika delar. Och nu har vi så många tekniker och metoder så vi kan verkligen liksom specialanpassa. Och det som ni märker i våra sessioner nu, det är att vi blandar massa olika metoder, att vi går intuitivt mellan, så att vi verkligen hjälper kroppen. Och när man, om man är ny på det här så vet man ju inte hur man gör. Det är ju, och det är ju självklart. Men allt går att lära sig och det är ju det som ni har lärt er nu. För ni går ju utbildningar hos oss och ni har hållit på med det här i flera år. Till slut så får man liksom så här, det är som att lära sig cykla. Ah, det är så här det funkar. Och sen så lär man sig mer och mer ut allt eftersom och så provar man någonting och så bara nej, ja, det här har folk pratat om. Det här, nej, ja, det ska jag prova. Men nej, det funkar inte riktigt. Och sen så bara, ah, okej, den här metoden, ja, men det här funkade. Och sen så kanske ett år senare så kommer man tillbaka till den första metoden. Och så bara, ah, nu fattar jag. Det var liksom, man får hitta sin grej. Och där behöver man oftast hjälp av människor som kan se vad är det som händer. Jag menar, både jag och Simba kan se direkt, liksom, där du säger inte vad du menar, det här är people pleasing, där har du ilska. Alltså, vi kan se liksom, alla lager av imprints blir tydliga. När man själv jobbar igenom och har gjort det här så ser man exakt vad alla människor håller på med. Så att det här med att komma samman och vara med andra människor är nyckeln, därför att världen är våran spegel. Alla människor omkring oss som vi träffar är våran spegel. Men de är bara speglar från sin egna förutsättning. Så att går du till fel spegel så får du liksom fel svar. Därför att någon annan kommer bara svara från sina gamla trauman och beteenden och imprints och erfarenheter. Men om du är med någon som redan har gått igenom det här så får du en mycket, mycket klarare bild som liksom släpper massa egna idéer. Jag kan inte komma och spegla dig från min egna personliga åsikt, utan jag måste ju se dig som ett system med en unik liksom formation. Hej då Linda, Lina. Men det som är så intressant då, det är att om man är till exempel på våra retreats, då är man i en situation med människor som kan spegla. Så vill man förstå hur processen fungerar, om man vill prova på själv och vara i en miljö. För det var det jag så desperat letade efter. Vem kan se vad fasen jag håller på med? Vem kan titta på mig och säga det där, det där, det där, det där, det där. För att jag visste inte vart jag skulle börja någonstans. Och till slut så hittade jag människor som kunde säga det där, det där, det där, det där. Och då bara så här, ja, då går jag på det, 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 det. Och sen utvecklar jag det, 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 det. Så kan jag lösa det själv sen. Anna, du ser ut som du säger något.
Ja, precis. För att om man har hängt allting bakom draperiet, då vet man ju inte vad man ska jobba med. Så då behöver ju
Nej.
någon glipa lite på det och säga, vad tror du om vi börjar med det där? Ja, men det kan vi börja med. Och så
Nej,
märker
nej,
man
nej,
att det var
nej,
ju
nej,
inget
säger man då.
farligt. Alltså, det var, hände ju ingenting. Så då vill man ju dra fram allt lik, liksom.
Jo, men
Men jag
helt
tycker en
plötsligt.
grej som du sa nyss, Sara, är jätteviktig, att det kommer inte komma upp saker som man inte är redo för. Så där kan man också släppa på rädslan som jag själv hade, för jag förstod inte det från början. Utan jag trodde att det bara skulle komma som en vulkan ut så här, som jag inte liksom var kapabel att ta hand om känslomässigt. Men det kommer ju bara i små lager, så man lär sig ju under resans gång.
Det
Det
går
är
att
en
gå, alltså
trygghet.
man säger så här, man brukar säga så här, det går inte att gå för djupt, det går bara att gå för fort.
Ja.
Så att om man bara håller på och öppnar upp, öppnar upp, öppnar upp, så kommer det komma en kavalkad av unwanted, oprocessade grejer. Det är inte farligt, det bara blir för mycket. Det bara blir jättejobbigt. Men det lägger sig efter ett tag. Och då kan det vara så att man bara så här, det där kommer jag ju aldrig göra igen. Ja, men naturligtvis, det är därför man behöver släppa det i lagom portioner. Och det är det som är när man kommer samman, för vi ska ju ha vårt retreat för känslomässig frihet i slutet av september. Och det är det perfekta tillfället att doppa foten i processen. Och se vad är det, vad kan det här göra för mig? Nu ska vi se, nu har jag fått en fråga. Hur kunde du förstå att du hade något du ville att någon skulle se om du inte kunde se det själv? För att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Mitt liv var inte alls där jag ville att det skulle vara. Jag hade ingen energi, jag hade ont överallt, jag var olycklig, alltså framförallt så var det min energi och att mitt hälsotillstånd började gå ner. Så att jag hade ju hur mycket symptom som helst och jag förstod att det hade med någonting annat att göra därför att jag var väldigt inne i träning och kost och meditation och alla de här grejerna. Jag levde på ett visst sätt, jag tog hand om mig själv. Alltså, men det blev ändå inte bättre. Alltså allt det här normala, det här vanliga. Och i början när Simba och jag började jobba, så de första människorna som kom till oss, det var bara så här, jag gör allting rätt, men jag mår skit. Var den här ekvationen. Ja, men det är inte, det räcker inte bara att gå och träna och så inte dricka lika mycket på veckodagarna som på helgerna och kanske inte äta lite mycket godis. Nej, men det räcker inte. Det räcker inte. Och jag kände det. Ja, det liksom. Så att jag började leta efter människor som tittade djupare än, och det här var ju 10-12 år sedan. Så det som vi pratar om nu, det existerade inte ens på internet. Och nu så, jag menar, det folk sa till oss när vi började med det här var ju att de trodde att vi hade gått med i en sekt och liksom massa konstiga saker. Frågan om vi var med i Hare Krishna och liksom, så bara, nej, det är nervsystem och så, men nu är ju det här vardagsmat, hela internet exploderar ju med, liksom alla vet vad det är som egentligen händer. Alla vet att kroppen är liksom gatewayen in i lycka. Eller alla vet inte, men liksom, the cat is out of the bag, om man säger så. Börjar du söka på det så får du svar. Anneli?
Jag tänker på frågeställningen som kom här från en av våra lyssnare. Samma som Lin eller som Sara, samma svar med hur jag känner det, eller kände det, med saknad energi och smärta och hela biten och att inte känna glädje. Så det är ju tydliga tecken skulle jag vilja säga. Och att när jag startade resan, man kom ju till någon vändpunkt också när man bara kände att nu behöver jag göra den här förändringen. Och då hade jag två stycken tidigare sjukskrivningar med i bagaget för utbrändhet. Och jag började se och känna tecken på att ah, nu är jag i närheten igen. Och jag bara vägrar gå in i det igen. Så det blev någon typ av startskott. Och då ville jag ha tillbaka lite energi. Jag trodde nog aldrig i början att jag skulle kunna göra någon förändring i min smärta. Det kändes för långt ifrån en möjlighet. Men om jag åtminstone kunde få lite energi så att jag slapp bli sjukskriven igen, att jag skulle orka mer än bara vara på jobbet, alltså orka leva på sidan av jobbet också. Det var så mina tankar gick där och jag började också som Sara beskriver med att detoxa. Och där i den detoxen, förutom med att detoxa med mat, vad jag liksom åt för någonting, så min viktiga detox var också att sluta med lite olika beroenden som Pepsi Max och starka narkotika, värktabletter liksom. Och det var något som jag inte trodde i början heller, men jag kände att om jag nu ska göra den här resan och detoxa så vill jag göra det här. Och det här är ingenting som jag sitter och säger att alla behöver göra och tänka att man ska sluta med mediciner, utan det kändes viktigt för mig. Och se vad som händer under processen och då i lagom takt såklart då, framförallt med medicinerna. Men Pepsi Max, det måste jag sluta med tvärt på dagen. Och den var faktiskt svårare att sluta med än beroendeframkallade mediciner. Det är väldigt intressant skulle jag vilja säga. Men jag har inte vågat göra ett avsteg där att liksom dricka någonting mer av Pepsi Max. Och jag har en med mig här, Anna Ankarman, som peppade mig jättemycket i det, för att hon menar på att kan du inte sluta med den, eller kan du inte, du ska sluta, för att se vad som händer med din energi och din smärta. Du tar bort det från kroppen. Och väldigt så här, bara, så fort du känner sug, 10-20 situps. Så jag bara, ja, så jag hade Anna i örat hela tiden i den processen. Men det var svårt. Och att gå in i en butik som man gör regelbundet och sen gå förbi de där hyllorna. Fick hela tiden liksom peppa mig när jag gick in i affären och säga, jag ska inte, ska inte, ska inte. Och så ändrades det där med tiden då. Så att mantrat gick över till, jag vill inte, jag vill inte. Och sen, jag kommer att lyckas. Jag bytte ut de här mantran hela tiden. För det var något som jag tog till för att få låtsasenergi, döva smärta. Och när jag pratar om smärta menar jag inte den fysiska smärtan, utan smärtor som kom från oprocessade känslor. Och det här förstod jag ju såklart inte i början, utan det har ju blivit tydligt efteråt. Och en sak som kom upp här också när Sara pratade om sin resa, att hur viktigt det har varit att ha någon som har förstått och gett trygghet, så att jag har kunnat processa de här sakerna. Så att jag har ju haft Sara och Simba på sidan stor del av den här tiden med egen process, utbildningar, för att nu kunna hjälpa andra genom den här processen. Så att bara skapa rutiner, men mycket, mycket, mycket att få tryggheten att våga processa, att våga lita på att man kan gå mot en känslomässig frihet. För det hade jag inte upplevt tidigare. När man är sjukskriven så får man oftast lite samtalskontakter. Men även i de kontakterna så skulle jag ju vara duktig flicka och people pleasa och visste inte vad som fanns bakom draperiet. Jag visste inte vad jag ville processa. Jag visste inte vad jag ville med livet. Så det var väldigt, och sen då parallellt med det att ha ett motstånd, inte våga lita på personen som jag satt med, att vara rädd att något skulle komma upp, att då bli sårbar, att någon ska såra en, att någon ska överge en, att man inte ska duga. Det var väldigt viktigt för mig att hitta hos en eller flera personer som jag kunde börja jobba med för att
Ja, men
komma
det är
vidare.
helt avgörande.
Ja.
Avgörande. Ja, men det är därför som det är så viktigt att vara i ett sammanhang där det här, för att vi kan inte gå, vi kan inte läka det här med skam, skuld och tråkigheter, utan det enda som funkar är att grunda nervsystemet, att ge kroppen kärlek, trygghet och ett klimat där det vågar ta fram det som händer. Och det går inte att göra det under ett hårt klimat. Anna, behöver du gå snart?
Nej.
Nej, bra. Vi har fått en jättebra
Nej.
fråga. Jag triggas lite av detoxandet, har en del ätstörda beteenden i bagaget och att börja trixa med maten på det sättet blir då svårt. Tankar och reflektioner kring det. Jättemycket tankar och reflektioner kring detta, för att jag har också haft jättemycket, alltså jag började trixa med maten när jag var jätteliten. Och det är också då kontroll. Det är alltså barnet kan inte, som barnet har ingen förmåga att ta kontroll över sin situation som en vuxen person har. Och den, för att skapa lite lugn på insidan så börjar man mixtra med maten. Och det finns jättemånga människor som gör detta. Och det här med att detoxa, det som vi menar med att detoxa, det är både fysiskt, emotionellt och mentalt och energi. Så att det handlar inte bara om maten. Däremot så använder vi maten som en av liksom rattarna som man kan vrida på. Och om man har ätstörningar i bagaget, då behöver man jobba med det här på ett sätt så att det passar den individen. Då gör man ett protokoll som är 100% skapat tillsammans med personen. Och det kan vara så att man inte jobbar så mycket med maten som en detoxknapp eller ratt, utan att man jobbar med andra saker istället. Och det som jag har gjort, i och med att jag har haft mycket, så att jag gick medvetet in i detoxandet med min ätstörning och visste om det och har hanterat det längs vägen. Och jag vågade, och det här är bara min egen, så som jag gjorde, jag vågade utmana det hos mig själv, för jag kände mig trygg nog att göra det, för att jag började förstå vad är det egentligen som ligger under ytan. Så att jag liksom, jag använde detoxen, men jag använde detoxen för att öppna upp underst. Jag använde den på rätt sätt för att öppna de dörrarna så att jag kom åt det som ligger under. Och så jobbar jag med det, och nu har alla mina ätstörningskomplikationer fallit av. Allihopa. Jag har ingenting, jag har inget, ingen, alltså ingenting. Och då har jag haft, jag började som väldigt liten att sluta äta. Så jag var väldigt smal när jag var liten, tills jag började få kommentarer på det. Att jag var väldigt smal och ja, men jag fick massa, och jag vill inte ha kommentarer, för jag vill inte synas. Det var det som var grejen. Jag ville inte ha kommentarer. Så då gick jag och sökte hjälp för det, och så bestämde jag mig helt enkelt för att okej, det här funkar inte. Och då började jag överäta istället. Så jag använde ö så då slog det över helt plötsligt. Så att det slog över till överätning, och sen så har jag hållit på och bouncea det fram och tillbaka hela mitt liv. Och det har varit, alltså, en av mina största obsessions i livet har varit det. Så att jag har haft väldigt mycket att jobba med där. Men jag har medvetet använt detoxen som ett sätt att komma åt vissa saker. Men det har jag kunnat göra för att jag har utbildat mig så mycket i det här. Och Simba har ägnat hela, alltså 100% av våra liv de senaste snart 10 åren, har vi enbart ägnat åt att mästra den här processen. Så att sitta själv med de där grejerna är naturligtvis jättesvårt, därför att varje gång jag gick in, det var ju min cykel var ju att jag kom in i bra ätmönster eller att jag detoxade, och sen så när jag slutade så slog det över. Så att det liksom blev den här jojon hela tiden. Så jag var tvungen, men jag tillät mig själv att vara i jojon, för att jag var aldrig orolig för att tappa greppet om mig själv. Så att jag kunde utmana det med mig själv. Och det, ja, överäta, underäta, överända, hela tiden. Så det är ju den här, och det där sitter i känslan, beteenden, erfarenheter. Det är i nervsystemet, det är i det somatiska, det är i trosystem. Så när man börjar, och ni som har följt mig vet att jag har sagt att jag har tillåtit kroppen att gå upp och ner i vikt. För att jag vill att den ska, jag har börjat, det jag gjorde var att jag började lita på kroppen till 100%. Så det var min strategi. Jag ska lita på min kropp till 100%. Och även när kanske omgivningen tyckte att, du som har hållit på med processen så länge, det här kan ju inte funka. Fast jag visste att det här funkar. Och sen så till slut så bara sa det pang, och sen så släppte liksom 20 kilo på några månader. Och nu så är jag helt stabil, spelar ingen roll vad jag äter. Jag har ju till och med brutit, jag är inte vegan längre, jag bröt det för 10 dagar sedan typ. Och bara började äta kött från ingenstans. För att kroppen sa det, för att kroppen, ja, det är en helt egen historia det där. Men att jag har litat på kroppen. 1000%. Och som tack för det så stabiliserade den sig. För att jag lyssnar. Och den behöver inte vara en rak väg. Men vi är så fixerade vid hur vi ser ut och hur vi uppfattas från andra människor. Så att vi tillåter inte att kroppen att gå igenom det den behöver gå igenom för att ta sig ut på andra sidan. Jag menar, så som jag mår i min kropp idag har jag liksom så här. Jag hade en period när jag tränade MMA 10 pass i veckan. Då var jag så här bekväm med min kropp. Men då hade jag ingen energi. Jag hade ont överallt, hela tiden. Och jag var så jäkla stressad. Och nu har jag ingen smärta i kroppen. Jag har, alltså det är liksom, jag känner mig helt mjuk i kroppen. Jag känner mig som att jag är yngre nu än vad jag var då. Så att det handlar bara om att hitta rätt person att jobba med som lyssnar på dig och att du kan jobba tillsammans med någon, därför att det är en co-creation. Och det handlar inte om att det finns, processen är inte one size fits all. Processen är, du måste göra den till din egen. Och det är därför som man behöver jobba med någon som har erfarenhet. Därför att då kan man, och att man vågar prova. Och att det som händer med ätstörningen är att ätstörningen blir triggad. Det är inte ätstörningen som blir triggad, det är att systemet blir triggat och känner sig otryggt och behöver trygga sig själv med någon form av ätbeteende. Maten har blivit fixeringen. Så när man löser upp det som, när du har tittat, alltså alla har ett draperi med grejer bakom som vi har liksom tjusat till på olika sätt. Så det handlar om att dra bort draperiet och titta på sina egna grejer. Och du har inte unlimited grejer. Det är inte så att det liksom i smyg fylls på bakom draperiet när du liksom inte är där. Utan om du slutar fylla på där bak, om du slutar göra det som skapar att det fylls på där bak, det är en sak. Och sen så behöver man ta tag i det som är där bakom. Men det där tar ju slut till slut. Det finns inte obegränsade grejer där inne. Det är bara det att ingen vet hur mycket det är. Och det är viljan att gå tillbaka dit om och om och om igen. Och till slut, alltså i början så är det jättejobbigt och det är bökigt och det är läskigt och det är känslor överallt och det är, jag kan inte, kan inte, kan inte. Men det är barnet. Det är barnets reaktion. Och det är helt okej. Men då behöver man ha någon som kan lära en att bli liksom förälder åt sig själv igen. Det är egentligen det som händer. Därför att allting som har skapats i oss är på grund av vad som har hänt med vår mamma och vad som har hänt med vår pappa och med den närmaste familjen och omgivningen. Hur hade jag det när jag var liten? Det mesta är liksom inprogrammerat från 7 års ålder. Eller upp till 7 års ålder. Det mesta problemen vi har skapats innan dess. Och då har vi inte förmågan att hantera situationen. Men om man har bestämt sig, alltså, för det som hände med mig var, jag var så trött på mig själv och mitt eget liv så att det var bara så här, jag gör vad som helst. Det finns ingenting som kan vara värre än det här. Och ingenting har varit värre än det där. För att när jag väl börjar känna någonting och hur jobbigt det än är så känner kroppen så här, äntligen! Därför att det är någonting som är på, det händer ju någonting. Min värsta vardröm är ju att vara fast i någonting som aldrig tar slut. Bara okej. Om jag börjar dra bort det här draperiet och börjar rota i de här grejerna, okej, det är liksom segt och tråkigt och sådär. En flyttstäd är alltid jättetråkigt, men sen när du väl har flyttat in i den nya bostaden så är det ingen som tänker på den här flyttstäden. Och det är exakt samma sak. Du behöver flyttstäda ditt eget liv och verkligen bestämma dig för att gå in i någonting nytt. Men du måste tröttna själv, för ingen annan kan göra det åt dig. Du är den enda människan som kan göra det. Och om vi inte vill så blir det ingenting. Så att processen kommer fungera. Om du vill att den ska fungera så kommer den fungera. Därför att det är din egna input som ger resultatet. Och din egna vilja och förmåga att möta dig själv. Och det är läskigt i början, men sen resultatet på andra sidan är ju att du blir ju någon form av, liksom, du går inte att hindra det som kommer. Jag menar, titta bara på de här människorna som jag har framför mig. Jag menar, det är ju bara en fröjd att se och vara med er och umgås med er och bara ha den här känslan som ni har runt er. Det är en lätthet. Alltså att man tar hand om livet med lätthet. Att det är kul att leva. Man är så här, vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra med tiden vi har kvar? Det vi vill göra, det är retreat. Vi vill göra retreat. Vi vill att alla människor ska må så här. Anna bara, kom hem till mig! 10 platser. Hem till Anna. Alltså, det blir inte mer äkta än så här. Det är riktiga människor som gör riktigt arbete med riktiga situationer och riktiga problem och skapar en helt ny tillvaro på andra sidan. Det är på riktigt.
En sak som jag vill tillägga i det här, det är ju att våga liksom ta hjälp av andra. För så fort man börjar prata om de här sakerna som sen sakta kommer upp till ytan, liksom det här är svårt för mig. Och så berättar man det för någon som faktiskt är redo att ta emot det och som kan lyssna på vad man har att berätta. Och man blir inte dömd, utan man blir bara sedd och hörd, och det är väl det som de flesta kämpar med. Så den processen har varit jätteviktig för mig. Att ha Sara och Simba nära och liksom, vad jag än har berättat som jag har tyckt att det här kan man inte prata om, så har det bara mottagits med kärlek. Vilket har gjort att jag själv har kunnat känna kärlek, att det här är ingenting som är fel med mig nu. Utan jag kan förstå att det här har hänt. Och sen är det ju så att alla människor har massa grejer bakom sitt draperi. Det är inte bara några, eller bara man själv kanske tänker så. Utan alla har det, mer eller mindre.
Absolut. Och det finns ingenting du har gjort som är så fult så att det inte finns någon återvändo. Ingenting du har gjort. Och du kan liksom tänka det vidrigaste vidriga. Det måste gå att förlåta, annars finns det ingen möjlighet att komma tillbaka. Så att jag har inget problem. Jag dömer ingen som har gjort någonting. Därför att när man kommer, om man vill jobba med mig och kommer med sitt liksom, ja, men det finns ju ingenting fult i det. En människa som kommer med förändring, det är det vackraste som finns. En människa som kommer med alla sina hemskheter så här. Jag börjar nästan gråta. För att man kommer och liksom, nu är det ingen som vill ha mig längre. Och så blir det helt tvärtom. Då läker man. Och det är när man vill ta ansvar för det.
Det har hänt så många gånger också för mig att jag har känt att, men gud, det här nu känns det känns bara vidrigt nu. Fy fan, jag skiter i det här. Så har jag känt. Och så har jag berättat det, spelat in meddelande för dig, Sara. Och sen så har jag då redan när jag spelat in känner så här, snart kommer någonting som gör att det här kan öppnas för mig. Och så kommer du bara med bekräftande kärlek att du förstår och att du känner igen det här. Och det har egentligen inte varit några råd, gör så här, utan det har mera varit att du förstår mig och att det här är inget konstigt att känna. Så då har ju det kunnat släppa liksom. Och så har vi hållit på så här i massor med lager. Och sen kan man ju också hitta det här när man väl förstår att det fungerar så här. Då kan man ju hitta det hos vänner, liksom, som Anneli och jag har gjort till exempel. Att vi kan ju vara den här personen för varandra nu hela tiden. Och det kan ju alla som är med i Fjärilsvänner börja med. Att man bara går på en EFT-klass eller någon teoriklass eller fascia eller vad det är. Och sen så kan man bara öppna upp något litet som kommer upp där som man vågar prata om. Då börjar processen där. Och sen så fortsätter man därifrån. Och i de här klasserna så finns det ju människor som kommer att möta dig på det här sättet som jag beskriver.
Det har ju vi lärt oss nu, att det fungerar.
Exakt. Så det handlar om att hitta en miljö, det handlar om att hitta liksom rätt människor. Jag brukar alltid säga att när du ska börja jobba med, jag tycker så här, alltså om du vill göra en förändring i livet så måste du investera i dig själv. Det kommer liksom aldrig hända någonting annars. Någonstans så måste man sluta och bara liksom följa olika råd av 10 000 olika människor på internet. Att säga så här, det här, så här gör någon och så här gör någon. För det är, märker vi väldigt mycket när man kommer in i den här världen. Att man håller på och, ja men med detta då och detta då och detta då. Men jag har hört detta, jag har hört detta, jag har hört detta. Alltså vi är så bombarderade så att vi är helt liksom, helt spridda så här. Så man behöver hämta hem det. Och så bestämmer man sig och så väljer man någon. En eller några eller ett sammanhang på något sätt. Som har genomfört det man själv vill uppleva. Och det andra är att man litar på de här människorna. Alltså att man känner sig trygg med de här människorna. Har de genomfört det jag vill genomföra och känner jag trygghet med de här människorna? Där börjar man. Välj vem du vill. Hela världen är full av människor som har genomfört liksom fantastiska saker. För att det går att göra, det går att förändra. Det handlar bara om vart vill du ta dig och hur mycket resurser är du villig att stoppa in i din egen upplevelse. Och sen så behöver man bara bestämma, alltså man behöver göra någon form av insats, alltså liksom isolerad insats med någon och testa och gå framåt och börja få resultaten själv. Och sen därefter så flödar det av sig självt. Ska vi se. Jag jobbar med hälsodetektiven Sofie. Jajamän. Annars vore jag helt rökt. Men det är så roligt när man får input så här från er. Det väcker helt nya frågor till liv. Jag har nog mycket där bakom draperiet. Olika grejer kika fram vid olika tillfällen. Stort tack för att ni uträttade det här idag och för att ni delade era erfarenheter så fint. Tack själv. Jättefint. Ja, men det går. Det är bara att hitta. Kroppen vet. Intuitionen vet. Så det är bara att följa det. Men om du inte investerar i dig själv och investerar, alltså det är tid, din energi, vad är det du stoppar i dig, vem är det du umgås med, vart får du input från information, vilka väljer du att lita på, alltså var, eller sprider man alla sina resurser på miljoner olika ställen, samla dem lite, välj att investera i dig själv, så kommer resultaten komma. Det är liksom, det finns inte en möjlighet. Alltså, så i så fall så har du hittat, alltså det går jätte, alltså det är så mycket man kan göra. Alltså du kan förändra hela ditt liv. Det handlar bara om vad är det du vill och hur fort ska det gå? Därför att allt annat är tillgängligt.
En liten grej att tänka på, det är ju att man inte kommer med de här frågeställningarna kanske på jobbet eller till någon granne eller någon som du skulle vilja skulle finnas för dig. Utan du måste välja ut de som inte blir triggade, som inte börjar frågasätta och liksom inte lyssnar. För det är liksom nästan värre. Det är bättre att välja någon som man känner att den här personen kan hantera det som jag kommer med.
Ja, alltså människor projicerar sina egna rädslor. Så att när
Ja.
man börjar titta bakom draperiet så kommer ju liksom, alltså framförallt om du börjar titta bakom draperiet när det gäller familjegrejer och sådär, då måste man räkna med att resten av familjen kanske inte alls tycker att det känns som en bra idé. Men då kan man inte heller låta de här två processerna gå ihop, utan då får man ha, här jobbar jag med mina människor kring det här och sen så har jag familjen här. Så kanske är någon som kan vara med här borta, men liksom överlag, alltså att man behöver, det är det här med pärlorna, vart hör allting hemma? Vart hör allting hemma? Och i början är det superrörigt och så börjar man strukturera ut det. Men det här är, det här är inget mysterium längre. Utan det här kan man jobba med. Så att det handlar bara om hitta vem du ska jobba med, investera i den personen och så kör du. Och så kommer det hända saker. Det kommer det göra. Yay! Och vill man vara med oss i slutet av september så kan man vara det. Vi kommer ju ha ett retreat. Det kommer vara 4 dagar. Man kan doppa ner foten och se vilka är vi egentligen. Vad är det vi håller på med? Hur ser den här processen ut? Och man kan då som sagt ta en av de 10 platserna när man ses in person. Hemma hos Anna i Uppsala. Men man kan även vara med online. Ja. Så att man kan vara lite sådär på sin egen kammare, bara doppa lite grann, eller så kan man vara med resten och verkligen få en magisk upplevelse, därför att det som händer är att man kommer samman och då händer det väldigt mycket. Så att 25 till 28 september så kör man antingen online eller hos Anna. Vi har 10 platser hos Anna, 5 av dem är tagna. Vi har early bird. Och vi kan väl säga också att vi har den här online-versionen, så att det finns 2 olika möjligheter. Men datumen och tiderna och så där är samma. Så att det är inte bara retreatet, utan vi har uppvärmning så att säga, som vi kallar det. Att vi börjar med sessioner längs vägen så att man börjar mjukstarta, så att när man väl kommer till retreatet så vet man vad det här kommer handla om. Man vet vilka människor det är, man känner sig bekväm i det, man har redan börjat öppna upp lite grann. Så att när vi väl börjar och går riktigt djupt, då är vi förberedda. Så att det här är en unik möjlighet, skulle jag säga. Och jag kan faktiskt säga att på det här sättet så kommer det inte komma tillbaka på samma, det kommer inte komma tillbaka på samma sätt det här. Därför att det här är, det här, alltså att man får så mycket i det här läget är, det är enormt. Så att i mitten av augusti, så nästa vecka, börjar vi med den första uppvärmningen. Så under augusti månad så kommer jag leda workshops. Och vi börjar samla deltagarna med att börja titta på varför är jag här? Vad är det jag behöver göra? Vad börjar kika bakom draperiet? Så att i en trygg miljö så kommer vi börja titta på vad är det bakom draperiet? Och det här att vart är det man börjar någonstans? Vart ska jag börja? Vad är liksom, man behöver liksom bara nysta i garnet. Det har jag trasslat ihop sig. Så det kommer jag leda en process. Då börjar vi processen. Och sen i september, då går vi in, för då ingår det en hel månad med den här som vi pratade om i början. Det här programmet som Simba och jag håller, The Wellspring, alltså den här sessionen som vi pratade om att växa upp. Då får man alltså vara med hela den månaden. Och då kommer vi välja ett ämne för nästa månad, det blir alltså inte denna månad utan nästa månad, som då gäller för hela det här retreat-gänget. Så att allting är finslipat och anpassat för just det här gänget. Det är därför jag säger att så mycket uppmärksamhet och kärlek och tid och resurser som man kommer få för den här på det här retreatet, det är unheard of. Så att det kommer, och där i gör vi ju mycket nervsystemsreglering, vi testar på alla våra olika modaliteter, vi går under ytan och man börjar jobba ihop gemenskapen. Så att först börjar vi titta bakom draperiet, sen börjar vi jobba med draperiet och sen djupdyker vi under de här dagarna tillsammans. Så det finns två. Eller det finns den prismässiga early birden går ut i slutet av augusti. Så man kan anmäla sig ända fram till slutet av augusti och få early bird-priset. Online originalpris är 9 500, tror jag det är. Ni får rätta mig om jag har fel här nu. Och sen early bird är 8 000. Online är 6 500 som originalpris och 5 000 early bird. Båda de går ut sista augusti. Men om man anmäler sig senast då nästa vecka så får man hela uppvärmningen också. Så att det handlar om att man kan anmäla sig i slutet av augusti och få early bird-priset, men då har man missat en del av uppvärmningen. Så vill man ha uppvärmningen så anmäler man sig snart. För vi börjar nästa vecka. Så det här är, ja, jag vet inte, det här är så bra så att jag vet inte ens vad jag ska säga. Ni var ju med i det förra retreatet med uppvärmning och allt sånt, så att ni vet ju vad som hände. Det var ju bara så här.
Det var fantastiskt med uppvärmningen för att det är det som behövs, att man liksom hittar tryggheten och det är det som är A och O för att våga gå dit där man inte vågar.
Oh. Så känner man att man har någonting som man faktiskt skulle vilja ta tag i, eller att man känner att den här processen, alltså att kroppen vet, man vet om man känner att det här är för mig. Då har ni en möjlighet nu som det, du vet, man står på perrongen så ser man, ah, där kommer tåget. Så snart kommer tåget komma och stanna på din perrong, så du har en möjlighet att hänga med oss. Simba och jag är med er hela vägen, men det som är unikt för det här retreatet är ju att ni har Piff och Puff här, Humle och Dumle, Trygghetsakuten, Anna och Anneli. Och ni kommer, vi väver ju in er, så det här blir också ert första, liksom, där vi jobbar tillsammans, där ni kliver in som practitioners, för ni har ju utbildat er med oss nu och jobbat med oss. Så vi bygger ju upp er här nu. Så det ska bli jätteroligt. Så att man får inte bara mig och Simba, utan man får Anneli och Anna. Så att, alltså, prismässigt så finns det ingenting i det här som är försvarbart med det här priset vi har på vad man får. Det är liksom, det ja. Så att, tycker man att det här känns kul så är det ett enormt, enorm möjlighet just nu. 5 platser kvar i Uppsala. Oändliga platser online. Så där kan man slinka in den 24 och säga att man vill vara med. Så det kan man hoppa på när som helst, det är inga problem. Men vet man att man vill vara med på plats, då behöver man ta en av de platserna. 5 platser av 10 är sålda och vi har fortfarande intressenter på de andra platserna. Och så det är egentligen om man vill vara med på uppvärmningen eller inte. Annars finns det egentligen ingen stress att behöva bestämma sig, för att retreatet, det kan man vara med på online om man vill. Så den möjligheten försvinner inte, utan det handlar bara om, vill man vara med på uppvärmningen eller, och vill man ha early bird-priset egentligen, är det enda som spelar roll. Men vill man hänga med Anna och Anneli och vara med på allting, då kör vi igång nästa vecka. Det ska bli så roligt.
Ja. Jag behöver
Ja.
tacka för mig också för jag ska vidare till nästa lilla podd. Och
Ja.
tack för att jag fick vara med och att alla ni som var med idag och lyssnade var jättemysigt att se.
Jättekul. Tack allesammans. Vi
Bye.
ses nästa vecka. Hör av er till mig eller till vem som helst av oss om ni vill vara med på retreatet. Puss och kram allihopa!